Klarsyn med syskonbandet.
Hej, du lyssnar på Klarsyn med syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Idag så ska vi träffa Sofia Toresdotter som är musikterapeut och synskadad. Det är Lena Johansson som har träffat henne.
Ja, hej Sofia!
Hej!
Jag kunde komma hit ska jag inte säga, men ja, nästan i alla fall att vi kunde få till det här med att vi får träffas telefonligen, datligen. Mm. Ja. Och vi ska prata musikterapi. Mm. För du är musikterapeut.
Ja, stämmer.
Och det skulle vara kul att veta hur gick till när du, jag kom på att du ville bli eller så. Kan du berätta lite?
Det var så här att jag har ju alltid hållit på med musik och när jag var liten. Framförallt jag och min mamma sjöng väldigt mycket. Och vi hade som musik, ska man säga, kommunikation. Vi kunde liksom, hon kunde börja på en låt och jag fortsatte på den. Eller jag kunde börja på henne och hon gjorde en stämma. Eller hon kunde vissla till mig så att jag kunde veta saker. Vi hade ett litet typ visselspråk så vissa visslingar betydde saker. Och så vi hade någon sorts pågående musikalisk kommunikation. Så att jag var helt säker på att jag skulle på något sätt jobba med musik sen jag blev stor, det trodde jag. Men, och då blev det så att jag läste musikvetenskap på universitetet och sen så kom jag in på musiklinje på folkhögskola. Och då var nog, min tanke var nog att jag skulle bli musiklärare tror jag, för att ja, det var väl liksom ja, det som jag kunde komma på att man kunde bli om man nu inte var superduktig och skulle bli solist på något sätt, men det tyckte inte jag att jag var, utan jag tänkte väl musiklärare. Men så var det ett speciellt tillfälle, det kommer jag ihåg jätteväl, för det var då som jag kom på att det måste gå att göra någonting annat med musik. Och det var så att det var i februari och då övade alla för att komma in på musikhögskolan och folk, för inträdesproven var i mars eller april eller något sånt där. Och folk övade som galningar. Och jag kommer ihåg att jag gick genom skolbyggnaden en dag. Och så hörde jag. Bakom varje stängd dörr så stod det någon och övade. Och ingen spelade med någon annan. Utan alla stod liksom för sig och övade och övade och övade. Och då tänkte jag att så här kan det ju inte vara meningen att man ska göra med musik. Alltså musik är ju någonting som bygger gemenskap och som man gör tillsammans. Och inte som man ska hålla på och tävla i och slå ut varandra och vara ensam med och så. Och då tänkte jag, det måste ju finnas något annat sätt att jobba med musik. Det var den första sån tanke. Sen läste jag mer musikvetenskap på universitetet i Göteborg, för det var så himla roligt. Och där träffade jag Mona Hallin som är musikterapeut. Eller hon har gått i pension nu, men hon berättade för mig om att det fanns musikterapi, för jag visste inte ens om det. Och när jag fick höra talas om att ja, men här kan man använda musik för att hjälpa människor på olika sätt och sådär, då tänkte jag, wow, det är det jag vill hålla på med.
Det gör du nu.
Just nu jobbar jag väldigt lite med musikterapi och det beror mycket på coronan som gör att jag inte kan träffa mina klienter.
Precis.
Man kan ju säga att jag blev ju då, jag utbildade mig till musikterapeut. Det fanns massa olika utbildningar. Jag valde en på folkhögskola för jag gillar folkhögskolan som idé.
Ja.
Och jag blev klar 1994. Och sen dess har jag jobbat med musikterapi till och från. Jag har jobbat på inom äldreomsorgen och inom barnomsorgen och inom särskola och daglig verksamhet. Också in på vuxenhabiliteringen i Örebro där jag bor nu har jag också jobbat med musikterapi. De senaste åren så har jag frilansat och då har det blivit lite musikterapi och lite psykodrama som är en annan terapeututbildning som jag också har.
Hur är det som synskadad att ha ett sånt yrke?
Jag tycker att det har gått väldigt bra. Jag hade faktiskt några musikterapeuter omkring mig där i början när jag gick min utbildning som var lite tveksamma. De hade Jag tror att de tänkte fel, eller hur man ska säga. Mm. För de sa så här, ja, det är väl klart att du kan jobba med musikterapi, men det är nog inte så lätt att jobba med människor som inte pratar, sa de. Mm. För att det är ju en sak som en musikterapeut ofta gör. Man jobbar med människor som inte har talat språk, antingen för att de inte kan prata, eller för att de inte vill prata, eller för att det är svårt för dem på olika sätt. Och då använder man musiken som ett annat sätt att kommunicera. Och de hade någon sorts tanke att om jag inte kunde prata med folk så skulle jag inte kunna jobba musikterapeutiskt med dem. Men det hade de fel faktiskt. För att jag har nästan enbart jobbat med människor som inte pratar.
Mm.
Och då nu är det lite annorlunda när jag frilansar, men då när jag sökte jobb som musikterapeut, då var ju folk ofta tveksamma, men det måste ju vara svårt när du inte ser, och det kan ju vara svårt, den här personen kanske är lite utåtagerande och sådär. Men då kom jag på att, för som musikterapeut är det nämligen ofta så att man videofilmar när man jobbar.
Mm-hmm, ja.
Och vi som inte ser, vi skulle kunna klara oss med bara ljudet, för att man kan lyssna efteråt, vad var det som hände här och vad gjorde jag för någonting.
Ja.
Men framförallt i min utbildning så spelade vi in på video, för då kunde man titta med sin handledare sen och se vad som hade hänt och sådär. Men och då var det så att jag fick hjälp att spela in på några jobb där jag hade. Så jag hade och fick också hjälp att klippa ihop lite filmer. Så när jag sökte jobb sen så hade jag med mig filmerna. För det som ofta hände var så här: ja, men hur kan du göra det här när du inte ser? Och då istället för att försöka förklara så kunde jag plocka fram en video och säga att jag kan visa.
Ja.
Och då blev de ju alltid övertygade, för då såg de ju att men det där går ju bra. Liksom.
Ja.
Ja, det är ett smart knep. Ja. Men sen så upptäckte jag det som kunde vara svårt som synskadad, det var själva anställningsintervjun. När jag väl fick jobbet så gick det bra, men det var anställningsintervjuerna som var problemet. För då kunde det oftast, ja, som det ofta är för oss synskadade personer, att det kunde fastna på det här. Ja, men hur ska du komma hit? Måste vi komma och hämta dig vid bussen varje morgon? Ja, vi har inte tid att hjälpa dig här inne. Du måste ju klara av att diska din kaffekopp. Alltså det blev sådana grejer.
Såna grejer, liksom.
Ja, som inte ens egentligen hade med yrkesutövningen att göra. Då.
Nej, men du har ledarhund.
Ja, jag har ledarhund och hon är ju med, nu när jag frilansar så är hon ju med på jobbet alltid och ligger i samma rum som jag jobbar. När jag jobbade på vuxenhabiliteringen, då brukade min hund ligga kvar på kontoret.
Mm.
Och då hade man ett kontor och ett behandlingsrum, och då brukade hunden ligga kvar på kontoret. För det var ju, en del var rädda och sen så en del, det var ju lite sant det där att folk kunde vara lite utåtagerande och så.
Mm.
Och då ville man kanske skydda hunden från det.
Jag tänkte någon fråga hur du skulle ta det dit eller där.
Men precis.
Vad reaktionen blev då?
Alltså jag tyckte att det var så konstig fråga överhuvudtaget, för att när de väl frågade en sån grej, till exempel hur jag skulle ta mig dit, då var jag ju redan där. Så jag hade ju bevisligen tagit mig dit.
Så.
Men det blir alltid tråkigt när man inte kan få prata om jobbet man söker, utan man blir tvungen att prata om en massa praktiska saker.
Ja, precis.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Har du någon händelse så där som har berört dig, som har hänt eller liksom, du har varit med om när du har behandlat någon patient? Eller heter det patient? Mm.
Ja, nu när jag jobbar själv så brukar jag säga klient, men när jag jobbade på habiliteringen då var det patient, för då var det ju inom sjukvården.
Mm.
Ja, det finns ju många grejer.
Mm.
En grej som då jobbade jag också privat hemma i min lägenhet, och bodde jag i Stockholm. Då jobbade jag med en synskadad liten kille som, han var inte på musikterapi för att han var synskadad, utan för att han var väldigt sen i sin språkutveckling. Och han var kanske 5 år när han började komma till mig, och vi spelade och vi höll på med piano och vi höll på med rytminstrument och sådär. Och han sa inte ett ord. Han pratade inte. På hela höstterminen gick och han sa nästan ingenting till mig. Och till slut så började jag bli lite nervös, för att hans föräldrar betalade mig privat för det här och det var ju inte gratis precis. Och jag var ju rädd att de skulle börja undra vad vi egentligen höll på med eftersom att vi, men, och det vi gjorde var att vi spelade och dansade. Så det var det vi gjorde, han och jag. Vi spelade och vi dansade. Och så i slutet på terminen så ringer hans mamma och så säger hon så här: ja, jag vet inte riktigt vad du håller på med, Sofia, men det har blivit en pratexplosion här. Han pratar jättemycket. Och, jag tänkte, och så gjorde han det, fast han gjorde det inte på musikterapin. Och då tror jag att man kan tänka så att innan pratet kommer igång för små barn så behöver de ju det här med att krypa och gå och hoppa och sådär. Mm. Och han hade antagligen behövt det lite mer än andra barn och lite längre tid.
Ja.
Och sen med den pojken var det också spännande för att han, varje gång han kom efter den här första terminen så började han med en ny grej. Och det var att plocka ur alla rytminstrumenten ur en korg jag hade på golvet och lägga dem på golvet. Och jag fattade, varför gör han det? För sen spelade han inte på dem. Och sen fick jag plocka i dem och sen skulle han plocka ur dem och så där höll vi på.
Ja.
Och jag tänkte, vad gör han? Vad håller han på med? Och är det för mycket instrument? Ska jag ta bort lite grejer? Får han för mycket att tänka på? Men så en dag så kom jag på att nej, men jag sjunger om det här han gör istället för att bli irriterad. Så då började jag sjunga en sång om Joakim som plockar bort alla instrumenten och slänger dem på golvet hur som helst. Och då var det så att, och då kom jag på, då började vi leka med det där. Och då var det så att när han, så fort han tog ett instrument så jag kunde höra vad han höll i, så sjöng jag det, så jag benämnde det. Mm. Det där är en maracas och det där är pinna. Och så där höll vi på. Och jag hade ingen aning om varför vi höll på med det. Men vi gjorde det gång efter gång efter gång. Tills en dag, när han ville att jag skulle plocka in instrumenten i korgen. Och så fort jag tog ett instrument så berättade han vad det var för någonting.
Nej, gör det.
Så det var, och då tänkte jag på det. Det var, jag lärde mig mycket av den pojken. Bland annat så lärde jag mig det här att det är inte alltid man vet vad man håller på med. Men det vet oftast ens klient. Så det är bara att hänga på liksom.
Ja. Ja, det var jättebra.
Den musikterapiklienten som jag har nu, eller inte just nu för nu får vi inte träffas. Det är en kvinna som är vuxen men som har en grav intellektuell funktionsnedsättning och sen är hon också rörelsehindrad. Mm. Hon har egentligen bara ett ljud hon kan göra med sin röst och det är
Ja.
Och nu har vi träffats kanske 3 terminer och då säger hon fortfarande men ibland så säger hon också ha! Och då tycker jag att jag har kommit långt, men det kan vara svårt att förklara för andra varför man kan bli så entusiastisk för ett litet ljud.
Jo, men hon reagerar på något sätt. Hon kanske blir glad eller någonting. Eller...
Ja.
Men det är bara en sån grej. Mm. Det kan ju utveckla sig mer. Hon kanske säger mer saker sen.
Ja, man vet aldrig.
Nej, är det något yrke du kan rekommendera andra synskadade om de undrar?
Ja, absolut.
För svenska sanningen fram så har jag försökt. Men det blev inte så mer.
Det skulle jag göra, men man får vara beredd på att många tyvärr fortfarande är lite skeptiska. Men ja, då kan man berätta om att det finns synskadade musikterapeuter i världen.
Hur många som finns?
Nej, alltså jag vet, det finns ju musikterapeuter, sen finns det något som heter musikhandledare som är lite grann lika, men där man jobbar mer socialt än terapeutiskt kan man säga.
Mm.
Och musikhandledare finns det nog i alla fall 4-5 stycken synskadade personer som jag vet. Och sen så musikterapeuter vet jag ingen mer i Sverige. Men jag vet en tjej i Nederländerna och jag vet en kille med syn- och hörselnedsättning som jobbar som musikterapeut i Storbritannien. Så det finns ju några stycken och det kanske finns fler än vad jag vet. Och så, jag vet ju också att det finns synskadade personer som har gått halva musikterapeututbildningen.
Mm.
Den första delen där heter musik och hälsa.
Mm.
Den kan man gå, den är ettårig på distans och då, efter att man har gått den, då kan man jobba med musikterapi, musikterapeutiska metoder i alla fall i sitt andra, om man har ett annat jobb.
Mm.
så man kan plocka in delar av musikterapin.
Just.
Så jag skulle absolut rekommendera det. Och man behöver, för det som är bra också, det är ju att man behöver ganska lite tekniska hjälpmedel. Man behöver, jobbar man inom vården så behöver man ju att det ska funka allt det där med journaler och...
Ja, precis. Det var det jag tänkte fråga, om du behövde ha några grejer, alltså lite sådana specialgrejer eller någonting.
Ja, nej, alltså då när jag jobbade, nu när jag jobbar frilansare, då behöver jag ingenting egentligen.
Nej.
Jag behöver ju kunna använda min dator och min iPhone för att plocka fram om vi ska lyssna på musik och sådär.
Mm, ja.
Men när jag jobbade på habiliteringen, då behövde jag ju... då behövde vi ganska mycket trixande för att det skulle funka med journalsystemet och så.
Ja, precis.
Men det gick.
Jobbar du olika med olika klienter? Alltså du gör olika saker beroende på?
Ja.
Liksom.
Ja.
Hur ser en dag ut?
Ja, då när jag jobbade på habiliteringen, det kan vi ta som exempel, för då hade jag kunnat göra flera samma dag. Det har jag inte så ofta nu för tiden. Då kunde vi, börja med en tjej som gillade att dansa, så då brukade vi lyssna på musik och dansa mycket. Och den tjejen, hon hade också en intellektuell funktionsnedsättning och autism.
Mm.
Sen kunde jag ha nästa patient, kunde vara till exempel, jag hade en farbror som hade fått en stroke och fått afasi efter det och behövde jobba med röst och andning och så för att kanske få igång talet igen. Så kunde det vara. Just på habiliteringen jobbade jag inte så mycket med grupper, men det har jag ju också gjort. Vissa personer, jag hade en tjej som jag jobbade mycket med, vi pratade väldigt, väldigt mycket, men sen så ville hon också att vi skulle lyssna på musik tillsammans.
Ja.
Och då turades vi om att välja musik och lyssna på den tillsammans och prata om det lite, vad känner jag när jag lyssnar på det här, eller vad tänker jag när jag lyssnar på det här.
Precis, ja. Bilder och sånt där. Så.
Ja.
De såg bilder kan man...
Precis, och det var också någonting som jag kom på efter att jag hade jobbat ett tag, att för en del musikterapeuter jobbar ju med bild. Man lyssnar på musik och så får patienten måla.
Ja.
Och så tänkte jag att det kan ju inte jag göra. Och sen så kom jag på efter några år när jag hade jobbat att det kan jag visst det. Därför det är ju inte jag som ska måla, utan det är ju patienten. Och man brukar ändå säga att det är ju inte terapeuten som ska tolka bilden, utan det ska ju patienten göra själv.
Mm.
Så den fick måla och sen så fick den berätta för mig om sin bild. Och det gick jättebra.
Mm.
En annan sak som man kan göra tillsammans, tänkte jag på, för nu har jag jobbat väldigt mycket med människor som inte pratar, och då använder man ju oftast röst och ljud och försöker kommunicera. Men om man har folk som har ett språk som de använder gärna och så kan man skriva låtar tillsammans. Det är också någonting som man ofta gör som musikterapeut. Personen som man har som patient vill skriva en låt om någonting som den har varit med om till exempel, eller en känsla som den har. Och så hjälper man till så att det blir av liksom.
Jag får tacka så mycket för det här samtalet. Det var intressant.
Ja, tack själv och lycka till.
Du har lyssnat till Klarsyn och syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Det här var en intervju med Sofia Toresdotter som är musikterapeut och synskadad. Intervjuade gjorde Lena Johansson. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du ringa på telefon 08 641 30 95. Eller om du hellre föredrar e-post, då kan du mejla oss på radio@syskonbandet.se. Och glöm inte att du också kan lyssna på oss som podd. Då söker du på Klarsyn eller Syskonbandet där poddar finns. Tekniker idag är som vanligt Kalle Olofsson. Och jag heter som vanligt Sofie Sundin och jag önskar dig en jättebra dag tills vi hörs igen så småningom.